Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men jag vet inte, så stör mig så otroligt mycket just nu. Och jag vet inte om du kommer också bli störd nu. Jag hoppas det. Ja. Så jag får någon att dela min störighet med. För det är ju också jätteprovocerande med någon som också störs på samma sak.
Precis, det är också viktigt att vara dubbelstörandes.
Ja, alltså man måste ju ha en partner i stör. Mm. Annars blir det inte... Okej, men jag testar.
Vet du, det är därför tjejer alltid tre. För det ska bli trippelstörning.
Oj.
Okej, shoot.
Ja, nej men på mitt gym. Ja, men jag är ungefär där var tionde dag. Skulle man väl kunna säga. I snitt. Ja, vi har gått på lite andra ställen också. Men var tionde dag, de senaste 3 månaderna, så har jag kommit dit och då är skogränsen placerad på ett nytt ställe.
Jaha, och är det tydligt eller är det några centimeter hit och dit?
Nej,
eller
är det tydliga fram, bak, sidoflyttningar. Alltså den är alltid på ett nytt ställe när jag kommer. Att det liksom tas upp varje måndag, att det är någon gäst som typ är lite irriterad på skogränsen. Och så flyttar man den istället för att tänka ut själv, var är relevant att skogränsen sitter? Det är som att man är så osäker och ängslig. Mm. Vilket gör det liksom så jävla psyksjukt på något sätt.
Ja, men jag tänker att det påminner väldigt mycket om landsorten och typ änglagårdsmentalitet. Att så här, varje vecka i kyrkan eller på skolmötet eller i fikarummet så är det exakt samma ämne som tas upp. Och alla vet att det kommer inte hjälpa att man pratar om det här eller att man gör någon liten åtgärd, för det kommer vara nästa samtal nästa vecka, nästa år, för att vi har något behov av det. Och det här är någon trygghetshandling. Flytta lite känns det bättre in i, då kriget är lite längre bort, mannens otrohet försvinner lite, för nu har jag gjort en liten markering.
Ja. Flyttat en liten skogräns.
Ja, jag kanske måste gå till ditt gym för att känna den här irritationen.
Ja, exakt. Men för det finns en, alltså det är någonting i mig som triggas. Och vi kommer att prata lite mer om det i podden. Att jag har alltså vaknat kallsvettig upp för att jag har förstått mina triggers.
Just ja.
Nu sätter vi igång.
Det gör vi. Och välkomna till Lille Lördag, för tillfället 2-veckorspodden.
Ja, men jag tycker det känns rätt bra.
Jag med. Man blir ju lite mer stringent och sugen när det är varannan vecka. Det är lite som med sex.
Ja, varannan vecka-podden. Alltså det är som med ett barn som kommer.
Precis.
Varannan vecka.
Det var lilla bebis.
Det var bebis lite mer.
Men jag tycker det är intressant att falsariska saker man gör för att kolla kontrollen. Jag tänker på min kompis Jenny. Man får ju bara sova där 2 nätter på hennes landställe.
Aha.
Det är hennes kontrollgrej. Nu tycker jag att
hon har ju rätt.
Jag snarare dras åt. Sist så tycker jag att vi nästan blev utkastade efter 1 dygn.
Ja, men hon har ju rätt. Fiskar och gäster blir sura efter 3 dagar.
Jag vet.
Hon undviker en konflikt som eventuellt kan komma.
Mm. Och jag älskar människor som säger sådär, jag har en annan kompis, vi är bara hos det paret i 2 dagar, för sen vet vi att vi blir så trötta på den där karn. Så att det är liksom, så är det bara, och det är uttalat. Och jag tror att det handlar om hela tiden, är saker och ting uttalade så blir man ju inte sårad. Det är den där triggen som går igång när någon säger så här, men nu tror jag, nu räcker det. För då börjar man gå till sig själv, har vi gjort något fel, varför jobbade med oss för lite vin, bla bla bla. Men om någon bara är tydlig, så här, jag är en person som har gränser, jag klarar 2 dagar, sen tycker jag att ni blir som sura fiskar, då köper man ju det.
Ja, men det är ju som inget ont om Joels familj och vänner och släkt eller någonting, men liksom 2 dygn i Gävle är alldeles, alldeles perfekt för alla inblandade. Mm. Och jag menar, det är ju inte helt otärande att ha gäster, att vara den som har gäster hemma. Det är ju, även fast man är i sitt eget hus, så är ju någon annan där och klampar och ställer saker i fel, lägger saker i fel fack och vad det nu är liksom. Har andra rutiner. Det är ju det här när rutiner möts, det är då det blir jobbigt.
Men då måste jag ställa en rolig dilemmafråga till dig.
Jaha, ser man på.
Nej, men jag läste en sån här psykolog som tipsade om hur man skulle liksom leva ett skönare liv, eftersom alla pratar om den här nya då symptomet för kvinnor, perfektionssymptomen, att det har blivit en liksom en sjukdomsbild, att man inte ens kan se en penna ligga lite snett.
Nej.
Utan allting ska vara helt perfekt hela tiden. Och så stod det: öva på att strunta i och städa innan du ska ha gäster.
Det är det sjukaste jag hört i hela mitt liv.
Och jag har tänkt på det liksom så länge. Jag bara, nej, ingen ska komma hem till mig på en härlig middag och typ barnens kläder ligger liksom gamla snorpapper från Ilon. Jag var såhär, nej för fan. Men så skulle jag själv gå på en fest i lördags, och sen blev den liksom lite omstrukturerad, så att vi skulle på en liten efterfest men hamnade på en annan efterfest. Att vi var tvungna att gå till, vi skulle till en tjej. Men
ni skulle, gick aldrig på en fest överhuvudtaget, ni gick direkt till efterfesten. Det blir inte omstrukturerat. Det brukar bli det visst tre snorret på morgonen.
Nej, det var inte ens klockan med typ 11. Ah, ja, då kom vi hem till den här killen och han sa, men jag vill inte, ni ska verkligen gå hem till mig och jag har inte städat.
Nej.
Och då säger jag så här, och
vad
då,
menar du, sa du då?
Så, nej, men då blev det en diskussion. Sen var det jättefint där hemma. Men just det där att om man redan är lite stökig och kommer hem till någon som har det stökigt efter liksom några glas vin eller någonting, då skiter man i det. Men ska man liksom ha någon middagsbjudning med fyra liksom Stockholmspar och ser ut som ett härke, nej, men då skulle de ju liksom aldrig mer komma tillbaka typ.
Nej, alltså jag kommer
eller, alternativt tror jag att man är psyksjuk, vilket man är.
Men trauma för mig, men dels mår jag ju dåligt när det inte är ordning hemma. Ja. Alltså jag mår ju, alltså jag mår
du
ju dåligt.
Du är alltid väldigt fin.
Ja, men för oftast. Liksom.
Men, det är men ju inte ni har ganska att lätthanterad lägenhet.
Exakt.
Visst har ni det?
Ja.
För jag tänker så att där så det, där flyttas det.
Men det är ju ändå saker på display och sådär. Och så ibland så är det i värsta fall en tvättkorg som står liksom lite ute. Men det är ju liksom lätt att göra, sig, göra ordning här. Det är lätt att plocka, ja. Bla bla bla.
Men ni har inte mer än vad ni ska ha.
Nej, men jag hade i alla
fall inte din garderob.
Nej, men du vet, min gamla tjocka katt Pastrami, han som dog utav fetma.
Vem?
Bantar katten Pastrami.
Ja, just
det. Han bantade i tv.
Nej, men gud.
Hur som helst, han hade lite problem med magen på, i sluttampen där. Och så var det då en kompis till mig och mitt ex. Hon var så här, jag tycker vi ska ha så här halv åtta smejs, får vi så här tävla i maten. Det var bara för att hon var bäst.
Ja, ja.
Ja, och så var vi så här, okej, fan, nu ska hon få den jävla. Så vi bara så här, tänkte, nu bjuder vi hem och visar vad skåpet ska stå. Liksom. Hade ändå en bra förrätt, kände jag. Men det Pastrami då har gjort. Alltså vi var så jävla nära att ha det i hand, förutom när hon då skjuter fram foten lite när hon ska ställa sig upp innan hon går på tå innan desserten. Hon bara stappade foten i någonting. Ja, då har typ Pastrami då bajsat på vår mörka matta.
Nej, nej.
Och vi har inte sett det här. Så de gick ju då i vredesmod för att de tyckte det var så äckligt hemma hos oss. Och det där, det är liksom för sabbade så mycket i mitt liv. Det är liksom ett trauma för mig.
Jag fattar.
Så vem vill ha det skitigt hemma? Literally.
Nej, det är lite som så här, när man tycker att man ligger med sitt ex som har dumpat den. Och så ligger några trosor, typ någon liten mensflytning eller så, när han ska gå. När man tycker man har fått sin revansch. Du har många nya bästisar nu tycker jag, när vi kör varannan vecka. Carola, ja. Är det din nya bästis?
Ja, gud, vi är såna high five girls nu för tiden.
Nära.
Nära, som man bara kan vara med Carola.
Otroligt nära kan man vara med Carola.
Otroligt. Nej, men hon är ändå spännande, måste jag säga.
Nej, men jag vet inte. Jag är bara så glad att vissa människor orkar hålla upp, nej, men, det där livet.
Men ja, för att det är ju väldigt, alltså, när man inte är i den här kändisbubblan hela tiden, vilket jag självvalt inte varit på väldigt länge, så helt plötsligt kan man ju komma med fräscha ögon och liksom lite ibland titta in. Och då blir man ju också så otroligt chockad över att de här typ, vad ska jag säga, gammelkändisarna eller elitkändisarna är så, de är ju väldigt speciella personer.
De, liksom, de håller sig också, biter sig fast på någon form av kändisgyldene tråd. Det finns ju typ inga som har kommit efter 80- och 90-talskändisarna. Säg någon som liksom håller sig för. Det är fortfarande Carola, Pernilla och Persbrandt.
Ja, menar, det finns ju inte så många andra. Nej, det är inga superkändisar i Sverige.
Nej, för alla andra är bara avatarer som härmar, försöker härma, och det går inte.
Ja, men Sara Larsson är ju Sveriges största internationella kändis som egentligen inte är internationellt känd.
Nej, men skulle jag se henne på gatan skulle jag bara säga hej, hej, jag skulle typ inte ens bli in på, alltså, det är så här, de som kommer nu, de är för många.
De är för många, men det är ju som för Hollywood. Många generationer har liksom hoppat över. Nu börjar vi få liksom en ny kändisgeneration i Hollywood. Det har nästan gått 40 år sedan Tom Cruise.
Brad Pitt ska typ köra omkring i rullstol och är fortfarande liksom den hetaste snubben man kan tänka sig.
Ja, men nu kommer ju Timothée Chalamet och Austin Butler och Tom Holland. Alla de, det kommer ju vara en ny era. En Zendaya och så vidare. Liksom. Men fan vad lång tid det har tagit. Alltså.
Ja, även när jag kollar så här. Ja, men det finns ju några riktigt bra skribenter, Essie Klingberg och, ja, men, några så här. Men annars är det ju fortfarande de gamla 90-tals och 60-tals och 50, Jan Guillou ska vi aldrig ge upp. Nej
men
Herman Lindqvist jobbar 24/7 och bara lugna ner nu.
Och Karin Månsdotter.
Det är ingen som vill gå i pension. Alla sådana har blivit sådana narcissister, och nu när det är okej, då fortsätter de till pinnen trillar av.
Precis, ja. Men du hänger med Carolas ex, jag förstås.
Nej, men det var ju den här...
Du startade ett falskt rykte.
Ja, nej, det är inte tillräckligt starkt. Nej, men det var ju roligt med Carola, som hade ju release av sin nya konsertfilm.
Absolut, jag var där.
Ja, det var där, jag kunde inte. Men sprang på henne efteråt när hon, hennes entourage, satt åt räkfrossa efteråt då på Sturehof. Och då har hon ju sin liksom andliga... ledare, en snygg kvinna,
ja.
Några glittergrejer som alltså är med henne hela tiden, och hon har Doran,
ja.
Det är liksom ett litet entourage, det kristna entouraget som hör ihop, och det är inga tråkmånsar.
Nej.
Men
det är ju det också, jag måste ju ändå säga, jag var ju på två begravningar förra året, man nu får recensera begravningar.
Ja, jag vågar inte det.
Nej, men jag går ändå dit och recenserar objektivt.
Du går i dödens väntrum.
Nej, men vi kan säga så här, vi recenserar religion. Eller falangen inom religion. Och nu pratar vi då kristendomen. Mm, där det också finns en himla massa falanger, precis som andra religioner.
Men efter Berghamens begravning så kommer väl ingen längre bli fördömd för att lägga ut en bild på begravning.
Nej, absolut inte. Men då var den ena begravningen en pingstbegravning.
Ah.
Och den andra begravningen var en... kristen, alltså protestantisk kristen svenska kyrkan begravning.
Och den var pingstvännerna.
Och den andra var pingstvännerna, ja. Pingstvännerna, man satt och sjung. Han har öppnat pärleporten.
Jag tror att det är en skämtlåt.
Kom in. Alltså man var på liksom. Det var tjoigt, gnoigt.
Det var party.
Det var party. Mm. Det var partybegravning. Och då tänker jag så här, för det som var i den svenska kyrkan begravningen var ju så här mycket skuld och skam, och man ska be på sina bara knän inför Gud. Alltså det var mycket liksom... Ja, men
när blev du Jonas Gardell?
Ja, jag har väl alltid varit Jonas Gardell.
Du har alltid varit en smygardellare.
Ja, jag har ju rätt bra Gardell-imitation. Det har vi ju haft någon gång. Jo, det var 1000 år sedan i podden. Ja, men hur som helst. Och då blev det mycket skuld och skam. Och då kände jag så här, fan vad roligt det var.
Pingstkyrkan.
Det var ju jävla roligt. Och då måste man ändå ge liksom Hilsson och Pingstkyrkan och Filly och allt vad det är. Att de var ju rätt kul.
Ja, jämför Carolas och Runars bröllop med många andra man har varit på. Jag har haft en del, vad ska jag säga... oväntade möten med Carola-klanen.
Ja,
sen tiden. Dels så är jag ju den ofrivilliga Amadeus-fanset. Alltså inte ofrivilligt, men jag är ju...
Han är BP, eller hur?
Ja, han är ju stor stjärna i BP. Och mina söner älskar honom. Och där tycker jag är så roligt. För han är ju sötast i laget.
Ja, men det är helt klart.
Ja, då tycker de att han är sötast i laget. Och därför tycker de att han är bäst.
Ja, men varför tror alla småpojkar älskar Cristiano Ronaldo? Det är för att han också ser ut som en liten söt pojke.
Ja.
Så peddodrömmen liksom lever på.
Men det höll på att bli stort familjedrama.
Va?
Mm. För Frasse var inkvoterad.
Just det, han har kommit in i akademin. Det är ingen som har missat det, tror jag. Men nu fick du även ett tydligt till att berätta det.
Ja, men, jag får inte säga för mycket, för då blir jag åthutad.
Utan vem då?
Silverpilen. Storchefen. Nej, det blir jag inte. Men det är så här, det finns ju en man som leder här sedan 40 år tillbaka.
Ja.
Som jag kallar för Silverpilen. Han heter Tommy. Han går ju runt. Han är liksom the king.
Big cuckoo.
Ja, och nu när man är med i akademin då, så är det ju stenhårt. Man får inte gå fram till barnen under träning eller match och liksom lämna en tröja eller något sånt där. Och Frasse då, som har fått tvärs en isbjörn in i det där Grimstad-tältet utan... alltså han har bara shorts och t-shirt. Vilket är att jag har ju sån påslagen stressnivå under hela matcherna. Så jag blev bara springa med olika flisgrejer hit och dit. Och förra träningen så gick jag runt i smyg och gav dem en tröja. Nej, men du vet, det blev en sån åtutning.
Oj.
Det går inte. Nej, okej. Hur som helst, det är på den här matchen, det är Häcken. Några barn ska sätta på sig Häckenkläder och några liksom Brommakläder. Frasse ska få en liten Häckendräkt och hit och dit. Och helt plötsligt så är det några andra ungar som har varit oanmälda som kommit in och tagit Frasses dräkt.
Oj.
Ja, och han blir förtvivlad för du ska ha Brommakläder, får gå in i ett annat rum. Nej, men allting blir kaosigt. Jag säger till de här killarna, jag är ledsen men ni var inte ens anmälda och min son har sett framåt och heter, kan någon av er ta Brommakläder istället? Och så blev det så, allt blev jättebra. Men eftersom Frasse är så himla mycket kortare än alla andra och Bobbo också kort, så stod ju Bobbo med Amadeus.
Oj.
Och sen kom Frasse då in i det här stora sättet Häckenkläder, triumferande, och då fick ju liksom Bobo flytta ett steg tillbaka och stå med någon annan som, så Frasse fick då gå hand i hand.
Oj, det var familjedrama.
Ja, det var familjedrama. Och sen kom då fadren.
Runar.
Med den oroliga blicken. Känner varandra, är han fördömd, bla bla bla.
Hans instakonto är min guilty pleasure för.
Ja, och sen var det då Carola. Så det var liksom mycket där, men Amadeus så gullig.
Otroligt fin.
Så gullig, så lik sin mamma.
Ja, men jag hade möte med Carola
för
en kund. Och då kom Carola och hennes agent Regina. Och helt plötsligt kom då också Amadeus.
Ja.
Så vi var alla tre på mötet där. Det var jättetrevligt. Men han är ju oerhört rar person.
Oerhört gullig, och det är ju hon med.
Ja. Ja, nu har vi hyllat färdigt Carola. Men jag tyckte att den här...
Det här betalt inlägg.
Det var ju inte ett betalt inlägg. Men jag kan alltid kolla med henne, hon kan swisha lite.
Swisha du när.
Jag har ju varit med om en ny form av mardröm. Alltså jag har aldrig varit med om det här i hela mitt liv. Men det var liksom next level av mardröm.
Man har inte så mycket mardröm längre. Är det för att man är äldre och typ inte kommer ihåg något?
Kan vara så.
Men jag kommer ihåg varenda mardröm sen jag var liten.
Ja, gud ja. Men det här var liksom en next level av mardröm. För det här var nämligen en självutvecklande mardröm.
Bra!
Nej, men den...
Man säger i och för sig att alla drömmar har ett budskap.
Och det hade den ju verkligen.
Shit, var jag riktigt skitsad.
Men jag har aldrig varit med om det här. Och det var så otroligt viktigt för mig att få vara med om den här drömmen. Jag vaknar alltså klockan 04:20, kall, svettig och kan inte somna om efteråt. Jag ligger bara och tänker på situationer och saker som händer. Jag ska dra drömmen så får jag analysera den. Ska vi göra så?
Ska vi ha lite drömlik musik i bakgrunden? Ja, men...
Jag och ett glassigt gäng. Vissa påminner om människor som jag umgås med, men det är ingen som är mina liksom nära eller kära kompisar. Men de har drag från nära och kära kompisar. Vi är i alla fall på en väldigt fin lyxig krog i Paris. Det är en sån här trestjärnig Guide Michelin-krog. Och vi har sett fram emot det här restaurangbesöket länge. Vi är pepp liksom.
Är den hittepå eller är det en fysisk krog?
Nej, det är ingen fysisk restaurang. Men den ligger ungefär där en annan jättefin restaurang som jag har varit på är. Så att jag är väl liksom bekant med liksom
distrikten. Avatardröm.
Det är mycket avatar på dig nu, oklart vad.
Jag har fortfarande inte sett filmen.
Nej, men du gillar ordet. Jag fastnar lite på ordet och så kör vi på det.
20 år sedan. Ja, fortsätt. Förlåt.
Åh, herregud, nu blir jag nästan panik att du ska se den här filmen och bli ännu mer besatt. Det kommer ju bli. Du såg ju också Titanic 18 år efter alla andra. Så ingen är förvånad. 2030, då händer det.
Fråga mig om filmerna håller. Det är väl bra. Den nya recensenten 18 år sen.
Det är så dåligt. Tyst!
Förlåt, din dröm.
Min dröm. I restaurangen så har de som små, inte supersmå, rätt stora faktiskt, akvarium med jättesöta små griskultingar och jättesöta små så här vita ankor. Du vet, så här riktiga ankor.
Ja, jag fattar, stor
yes,
ankor.
Yes, ja. Liksom.
I akvarium, det måste ha varit jätteakvarium.
Ja, men det var stora akvarium, men de var ändå liksom små, för det är ändå på en restaurang. Men det var liksom som en installation, det var nästan som en konstinstallation. Så att det var det vi trodde att det var. Liksom var så här, wow, fan vilka coola verk, vem är det som har gjort de här? Ja, men du vet. Och så tänkte vi inte så mycket mer på det. Det var väl liksom bara en cool upplevelse. Vi slår oss ner vid bordet och så öppnar vi menyn. Och då inser vi att alla rätter har någonting med liksom spädgris eller någonting med anka att göra.
Gud vad äckligt.
Och då förstår vi ju att det är ju djur som vi ska äta. Och få liksom någon form av kollektiv panik. Vi är ju en grupp på 8 personer. Och så här, vi kommer överens om att så här, vi äter ingenting på restaurang, men vi betalar för djuren. Så tar vi djuren. Och så tar vi med dem till det här lantstället som vi ska vidare till imorgon. För där kan man ha både gäss och grisar liksom. Så det blir liksom en kollektiv plan. Och det är ju såklart inte helt okomplicerat. Och de är väl inte jätteglada på oss på restaurangen. Och säger, vad ska ni göra med det här? Och ja, det är mycket frågor. Hur som helst så lyckas jag få dit något så här ryska postenbud från Sverige.
Det rörs en poes du.
Det rörs en poes. De heter inte det där engelska. Men det heter bara posten. Men då, vad heter det? Så de kommer dit, alla åker hem, eller de åker rättare sagt före mig till lantstället. Och jag kommer då som projektledare, självutvald projektledare för det här.
Noaks ark i Paris.
Noaks ark-projektet.
Hur ska du få med mig små lastbilar?
Nej, det kommer en ryska postenbil. Vi har liksom löst någon form av buranordning och får liksom in med om jag åker med budet ut till lantstället.
Tror jag så mycket om service.
Tydligen. Jag kommer ett dygn senare, jag offrar min egen helg till förmån för djuren och lösa det här problemet för att forsla dem till min väns lantställe. När jag kommer till lantstället, då är det som att de sitter i, du vet, tågvagnen före. De har liksom släppt hela djurgrejen helt. De har börjat sin middag, den middag som jag också skulle vara en del av.
De är fulla och glada.
De är fulla och glada och tycker så här, gud vad kul att du tog så mycket ansvar för det här med djuren.
Ja just det, ställ dem där borta bara typ.
Exakt den känslan. Exakt den känslan. Så jag blir, alltså i mig så väcks en vrede. Dels tycker jag att de är så här respektlösa för att jag har liksom offrat min tid. Det är ingen som har bett mig göra det här.
Nej.
Det är jag som har tagit på mig att göra det här. Så jag vill sabba festen för dem. Det små, minsta draget hos mig kommer fram. Jag vill liksom sabba för de andra för att de inte uppskattar min prestation tillräckligt mycket. Och liksom alla de här småsinta känslorna kommer över mig. Och jag vaknar i någon form av så här, liksom, ångestskölj. Av att så här, jag är en småsint person som tar på mig alldeles för mycket ansvar. Och då ska jag straffa folk för att de inte respekterar mig tillräckligt mycket. Alltså det var så jävla hemskt. Det var liksom mina triggers formulerade i en dröm. Vad är din analys?
Att den här drömmen har sparat in många tusenlappar till dig och psykolog.
Eller hur?
För det är verkligen dina 3 triggers.
Ja.
Och det är klart att den har med 1000 grejer att göra. Barndom, relationer, kompetens, lätt att du gör det, man lutar sig tillbaka, bla bla bla. Vad får man tillbaka, vad ger man hit och dit? Men jag tycker du ska ta den där drömmen verkligen på allvar.
Eller hur?
För det är lite så här som du och jag pratar en hel del om. Så här, vad ska man foka på och vad ska man inte foka på? Man kan inte rädda hela världen. För egentligen så var det ju... Ni såg er själva där. Alltså så här, tror jag lite så här, mänsklighetens liksom, kanske också en världslig sak just nu att alla människor har blivit grisar. Ingen bryr sig om andra längre. Alltså förstår du?
Men så är det ju. Plus att så här, alla så här, är jätteintresserade av någonting, jätteintensivt och sen släpper man bara det och så går man vidare till nästa grej och så är det inte så mycket mer med det och så där håller det på liksom.
Och jag tycker att det där är också så svårt det här man ska visa sårbarhet och det är det nya svart och man ska säga autentiskt vem man är. Men jag kan känna ganska ofta att när man gör det, dels blir folk uttråkade, dels tycker folk att man är ett offer och dels så känner man så här att alla andra inte gör det. Så tänk, varför bjuckade jag på det där? Varför får jag ingenting tillbaka? Och då kan man liksom bli lite utnyttjad i det nästa gång att så här, du är försvagad. Vi vet att du är försvagad för vi såg det på dig.
Ja, men precis. Ja. Att så här, men jag bara, var någonting med den här respektlösheten och nonchalansen som triggade mig så fruktansvärt mycket. Och så funderar jag på så här, är det mig det är fel på eller är det omständigheterna?
Men jag tycker det är också så här att alla applåderar initiativ, människor som har hög moral eller estetik. Så här, jag kommer inte göra det, jag tänker inte göra det i samarbetet. Jag liksom, men det är ju ett, människor som redan är rika, som kan göra det, som har råd. Men också det där att sen finns det inget intresse kvar. Det är lite som människor säger, så här, älskar människor som är kurviga. Jag tycker det är så fint när hon är lite större. Men varför åt du liksom, tog du inte ens någon dressig utan bara, så att man vill gärna applådera, men sen när man ska åstadkomma någonting själv som handlar om liksom, som du pratar om nu, att inte kanske konsumera eller synas, då är inte det intressant, för det där gäller bara andra.
Exakt.
Så man applåderar andra och inte sig själva, och jag tror det handlar om, för att du har ju också gjort väldigt mycket bra grejer senaste året. Ja, men du åkte till Bryssel, du liksom driver i media med att man inte ska liksom shoppa så mycket, återanvända bla bla bla. Och så tror jag att du känner lite så här, men vad, ingen jävel hakar på.
Men det är ingen som
så bryr, vi skiter sig i om jorden går under, för att då är inte vi här, eftersom ingen tror på Gud eller att man ska lämna efter någonting.
Nej, men det kanske är det. Kanske var liksom en grunden så här stor, det kanske inte bara handlar om mig, det kanske handlar om hela liksom det världsliga läget också. Mm. Att, så här, att det finns en, alltså att brinnet idag är alldeles för kort.
Mm.
Att det är där skon skaver. Att så här, när man väl då försöker anstränga sig och få något gehör för det, då har alla redan lämnat. För då fick lampan lyser åt något annat håll.
Mm.
Då är det det som är intressant. Men gud vad kul, vad fint att du tog ansvar för det här. Okej, nu går vi vidare. Där borta står förrätten.
Mm.
Alltså.
Men jag tänkte på det här när jag såg mina söner spela något spel. Så här, tv-spel.
Ja.
Ja, men bara, ja, men vad heter det?
Fortnite
spelade Bobo med sina kompisar. Och så tänkte jag på det spelet som jag själv spelade, som jag blev helt besatt av. Donkey Kong och de här ankerna som är otroligt monotont.
Ja.
Donkey Kong ska ta någon tjej och sen så lyckas man liksom döda honom till slut. Och sen så bara fortsätter, det finns inget nytt.
Men du ska ju rädda prinsessan. Allting går alltid ut på att du ska rädda någonting.
Precis.
De andra nya spelen går ut på att du ska döda någon.
Ja. Liksom redan där, det här är så här intressant att du säger det här, för att det som man indoktrineras med när man är liten är ju det som ändå sitter i ens själ, och det spelar ingen roll om det är tv-spel eller gammelspel eller att du är liksom din mormor och morfar, det är fortfarande sånt som sitter i mig, min mormor som är så här, sträck på dig, ja, men mycket det där som man inte tänkte att det skapade någonting i en, men som skapade så jävla mycket i en. Och då tänker jag så här, nu måste de ta ansvar, de måste förstå det. Man bara, okej, men varje gång någon dör, då får de ju direkt en ny gubbe.
Ja.
De behöver ju inte kämpa eller vara man standing. Så, det blir en ny gubbe.
Exakt, instant gratification.
Hela tiden.
Ja.
Och så blir man så här, men vadå, nu får du faktiskt sluta spela. Eller så här, du måste ta ansvar för det här. Gud vad du blir lätt uttråkad och otålig. No shit Sherlock. Och jag tyckte det var så synonymt med samtiden. Så här, nej, varför kämpa för någonting? Nu är det en ny fest där borta.
Precis.
Och jag tänker också här med till exempel att vara någon som är rätt, liksom en lätt beroende person, som till exempel någon som kanske till exempel inte klarar det som andra klarar, som till exempel någon som dricker för mycket. Så är man med, som man nykter, som man skittråk, då ser man att alla andra fester ju och klarar att gå upp nästa morgon och vara fräscha och inte gå över gränsen. Så tänker man så här, fuck it, då är jag också det. Och så går det åt helvete.
Ja.
Så att det är väl också någonting att du tycker så här, att du liksom gör samma sak varje gång, men du får aldrig tillräcklig belöning.
Nej, men du bara så här, är det mitt umgänge, är det mig själv, ska jag inte ta på mig så mycket, ska jag också bli lika passiv och sluta bry mig om saker och ting som alla andra, för att det är ingen som bryr sig ändå. Och vem gör man saker för ifall ingen bryr sig? Det är väl snarare det.
Ja. Och då ska man helt tänka om då?
Den här liksom småaktigheten hos mig, att då vill jag bestraffa de andra för att inte de uppskattar mina insatser. Det är ju inte heller okej. Men jag fick häromdagen, jag har ju fått så jävla mycket både ris och ros för försökt att hålla huvudet kallt i den här jätteladdade konflikten Israel-Palestina. Men då var det liksom en kompis som sa så här, tack för att du orkar. Och då var jag så här, ja, för vem annars ska orka? För det är ingen som bryr sig. Det är alltid, och jag blir ju också så här arg på att bli crazyfierad när man liksom åtminstone försöker vara relevant.
Mm.
När ingen annan är relevant. Hela världen kokar, eller bara antingen kokar den eller så skiter folk i det.
Ja. Det finns inget mittemellan.
Det finns inget mittemellan. Så fort du försöker vara i någon form av gråzon, då är det ändå dåligt nog.
Ja, men jag vet, det är så antingen narcissism eller total tystnad. Men en sak som jag tycker är så intressant med det där, att du gång på gång ska bevisa, alltså så här, nu gjorde jag det här, vad är min guldklocka, vad är min klapp på huvudet, vad är min, liksom, som man pratar om med föräldrar som har liksom nonchalerat, vad är mitt förlåt?
Ja.
Men problemet är ju att människor som är skamridna kan inte säga förlåt, kan inte berömma, kan inte liksom inse att de gjorde medan de är i skam, förstår du? Och då säger min terapeut så här, det spelar ingen roll, eller, det är ju så här, vedertaget inom beroende och medberoende så här, att man hela tiden ska bevisa för en andra, överbevisa. Även fast man blir behandlad som skit så ska man gång på gång säga, nej men jag var inte så, jag är en bra mamma, jag var jättebra på jobbet, jag var duktig på det, jag är snäll, nej jag städar bra. Fast man vet att så här, människor är så själsligt sjuka idag, 8 av 9 av 10 är ju själsligt sjuka. Du kan ju inte skrika, liksom, du kan ju inte skrika och beräkna få liksom, ett friskt svar av människor som är sjuka.
Nej, men är det det? Jag fattar vad du menar.
Att du vill bevisa gång på gång, fast du har ingenting att bevisa.
Nej, jag vet, men samtidigt tänker jag på det här andra draget som kom upp i drömmen, att så här, när folk då inte vill lyssna eller vara tacksamma nog, då ska jag bestraffa dem och sabba deras fest, som i slutändan blir liksom att alla förlorar på det och stämningen förstörs.
Men det är också inom medberoende som man ska bemöta med kärlek och hit och dit. Men om man inte liksom tycker att man får lika mycket tillbaka som vi pratade om, då är det ju svårt. Och då hamnar man ju i sin trigger, att man blir som ett barn som är så, tänker inte jag följa med på den där festen? Nej, ska du vara hemma då med hunden? Ja, det ska jag. Och så liksom stänger man in sig på rummet och bara, Anson, nu ska vi åka, dina kompisar väntar på dig. Tänker inte följa med, men är du verkligen säker, älskling? Okej, gå för, jag kanske kommer. Det är ju ett väldigt barnsligt sätt att säga. Det är ett otroligt triggersätt att du förmodligen inte har blivit tillräckligt sedd under din uppväxt eller bekräftad eller fått utmaningar och säga, det här är okej att göra så, och nu lyckades du inte. Du har inte fått stöttning, så du har fått göra allting själv, och sen slut säger, nej men vad fan, när blir payback time?
Ja, men eller hur?
Och då hamnar du i din lilla femåring.
Och då hamnar jag i min lilla femåring. Då ska jag minsann visa att så här, nej, då ska jag sabba så att de inte kommer heller ha kul. Och då kommer ingen ha kul. Och då känner alla, då är det rättvist.
Ja, och så är det Columbine.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, det är mycket träning nu för tiden, håller jag på att säga, på barnen i alla fall.
Jo, tack.
Jo, tack. Ja, men jag har ändå en så här oplockad gås här med. Fan, det är mycket, jag är on fire idag, jag känner det.
Ja, jag sitter, jag blir mer och mer dåsig, men det gör ingenting. För du kan, det är din tid på scenen den där, älskling.
Oh my god.
Nej. Jag äter lussebulle och dricker kaffe.
Nej, men jag blir ändå förvånad. Nu ser inte jag. Det här säger inte jag för att vara duktig. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Jag säger bara det här för att jag undrar. Jag stillar undrar. Jag undrade på Instagram häromdagen. För att det som slår mig när man då har barn som tränar olika aktiviteter och sporter, och det kan spela ingen roll om det är musikskoleklass eller vad fan det nu är, och skolaktiviteter, så är det alltid ungefär samma föräldrar som säger, ja, vi ställer upp och jobbar i kaféet, eller vi hjälper till och pyntar klassrummet eller säljer grejer på skolbasaren, vad fan det är. Och det är alltid samma jävla föräldrar som håller käften, som liksom kommer undan, förstår du? Och då undrar jag så här, vad är liksom berättigandet? Hur ser man liksom på, är barn bara någon sån form av så här kuttersmycke i ens eget liv? Men man själv har ingen skyldigheter att liksom vara med och vara en del av deras liv och verksamhet. Det finns ju inget finare på jorden än fast man säger, vad pinsamt, mamma är med, vad jag vet, fast jag vet hur glad min dotter blir. Att jag är där och närvarande och delaktig i hennes liv och förstår vilka som är med i laget och så vidare. Eller vad det nu är. Alltså, och det är alltid samma sak i skolan med. Och jag blir bara så här, vad gör de här föräldrarna som väljer att säga nej? Eller liksom inte säga någonting överhuvudtaget? Jag förstår ju att folk har mycket att göra, men det är också i grunden så är det ju så här, har man bara barn när man har tid med dem?
Ja, nej, det är ju väldigt intressant och det är ju väldigt brännande för mig nu som 6 dagar i veckan då ska tillbringa en tidigt iskallt tält. Eller 10 dagar i veckan, så det går ju inte ihop för en bobo. Men det som du säger, jag tänker på min egen uppväxt, mamma var ju alltid där.
Ja, och mamma var alltid där, ja, för mig med.
Men vi måste också se i lite då ett historiskt perspektiv. Min mamma, när vi var små var ju hon väldigt närvarande. Hon jobbade lite som en ditten och datten för att kunna vara hemma med oss. Det var, liksom, det var inte så noga.
Nej.
Bara hon kunde liksom hämta oss och fixa hit och dit. Pappa var ju någon annanstans och verkligen inte reflektera över att han inte deltog.
Nej, och det är ju också en poäng i det här. Det är aldrig en man någonsin, nej, som anmäler sig. Och vad är grejen med det? Alltså det, eller nu är det här kanske väldigt specifikt för Stockholm och för de områdena jag bor i. Men det är ju ytterst sällan att män säger så här, fan, jag hjälper till i kaféet. Vad är grejen? Varför ska inte de stå och hjälpa till i kaféet?
Nej, de vill göra de grejerna. De vill vara fotbollstränare och liknande. Där man kan få stå och visa och någon vinner och gör mål. Den så här, fan, bra jobbat med laget. De här mjuka värdena att stå och liksom koka en kopp kaffe eller liksom bära in en soffa från laget för att barnen ska kunna sitta på. Det är inte tillräckligt för gratification för män.
Nej, men för det var också intressant. För jag var med min son då på fotbollsträning i förrgår. Och då var det ju typ hälften mammor och hälften pappor som var där. Och sen kom laget som var efter. Det drällde in liksom 20 farsor. Det var inte en enda kvinna med. Och då tänker jag så här, ja, vad spännande övervikt åt andra hållet. Ja. För det är inga problem. När sönerna ska spela fotboll, då är man där. Mm. Men sen finns man inte lika ofta där för döttrarna. Och absolut inte i någon form av skolbasar.
Nej, och det är också väldigt tydligt att ensamstående mammor står på fotbollsplanen såklart, för de har inget val. Medans lever man i ett, liksom, i ett ordnat liksom parliv, då är det papporna som är där.
Mm.
Så att det är så här, mammorna kommer ju liksom inte riktigt undan om man inte lever i en början värld.
Så är det ju.
Så är det. Men samtidigt så tror jag att det handlar om många kommer från tradition att man gör så. Det ser man ju på familjerna som vi umgås med, att så här, de som hjälper till ofta, det är ju de som kommer från en bakgrund där det har varit lite föreningsliv och man kanske inte har haft så mycket fester och middagar och wab och hemma.
Nej, men precis.
För att så här, fredagkvällar är det ju träning, då tänker jag så här, men nu ska vi ha lite, nu ska ju Anderssons och Snabel komma över så här. Men vad fan, det där fixar man, kan inte de åka med Rosbergs idag då? Att det handlar också om attityd, och jag tycker man ser det väldigt mycket i den här debatten om torskarna.
Ja.
Att det liksom finns en attityd där att liksom överklassen eller de som är kända och vackra så här, de har ju ideal att leva upp till, men de har ingen moral.
Nej.
Vilket gör att det blir liksom väldigt suddigt för oss som tittar på, tycker jag. Att det blir så här, det är klart att man ska hänga ut dem. De som är framgångsrika och snygga och har pengar. Jo, men de är ju uppväxta med att det där är tyst och okej.
Ja.
De lever ju kvar i innan MeToo, för det har man gjort i tusentals år. Och det är ingen som sätter ner foten, för att det är liksom, det är bara så det är. Det är oskrivna regler.
Ja, precis. Men tillbaka till så här, jag undrar, för jag tycker så här, det som så här, skapar förebilder idag, det är ju de närvarande föräldrarna och de som orkar dra det här laget liksom i mål i dubbel bemärkelse med bångstyriga ungar som inte vill, ungar som är usla och så vidare, men ändå liksom peppar dem och motiverar dem varje dag. Eller de som är med och närvarande i både kropp och sinne, för jag ser ju också väldigt många föräldrar vid sidan som bara står och tittar i sina jävla telefoner. Mm. Så när det där barnet då gör den här prestationen, för det är allt varför man är där, oavsett om det är en piano klass eller vad det nu är. Det är för att barnen ska kunna titta upp och ge den här blicken av bekräftelse. Ja. Och får man inte tillbaka den då? Mm. då måste ju barnet tolka sin egen liksom, prestation. Och då blir ju det skevt från början. För då får ju barnet indirekt någon idé om att den inte är tillräckligt intressant.
Ja,
att
ja.
Det är intressantare det som sker någon annanstans.
Ja, och det var sällan när jag läste om Jesper Jules, ditt kompetenta barn.
Ja.
Vila i frid och underbara danska gubbe. Han var ju först med alla de här tankarna på att vi hela tiden vill att våra barn ska prestera. Och liksom också där du rör dig och jag också, så kanske inte jättekul att kolla på någon som liksom är så här usel i fotboll, för det är ingen payback, det kan inte bli någonting av det. Som Elon sa till mig, det är skitbra nu när Frans har kommit med i akademin, då kan han försörja det när han blir gammal, mamma. Jag säger, jaha, men gud, jag har inte ens tänkt på, gud vad bra. Så då tänker jag att det såklart handlar en del om att vissa kanske inte, ja, men jag tänker också när man är nyskild så är ett himla engagemang,
ja, just det,
hos papporna, de är med på allt, oj oj oj, för de har inget annat liv, de har inga kompisar kvar, de har ingen, men så att säga, för de är en ny kvinna.
Och då bara, oj,
oj, då försvann det. Så här, det är lite som det är. Men jag tror verkligen att det handlar om vad man har för inställning till vad ska jag säga, prestation. Att det är så här, finns det ingenting att kunna vinna på det här? Eller vara stolt över, eller skryta med, som jag gör då med Frasse.
Ja.
Som nu har kommit på också har en vinst.
Ja.
Då är man hellre kvar och tar liksom ett glas bubbel med sina polare på baren.
För det är barnen då, det är så här, gud, det är bättre att de är med på några aktiviteter så vi kan få tid för vårt liv. Så hela syftet har varit att så här, sätta lite barn på jorden för att man blir mycket bättre människa.
Mm. Mm.
Men man har inget intresse i deras liv och deras värld. Alltså hur ska jag veta vad som händer på en hemmafest ifall inte jag liksom lyssnar på min dotter nu och förstår vilka som är, börjar redan precis som polisen gjorde förr i tiden, kartlägga vilka kommer vara problem med och vilka kommer det gå bra för. Liksom. Ja.
Och hur ska tjejer förstå sitt enorma värde när det står så här 25 föräldrar på killarnas matcher och 3 på tjejernas?
Ja,
och de får andra tränare, de får inte lika mycket betalt och Zlatan tycker så här, de kan väl ha någon cykel. Alltså, det är inte svårt. Fotbollsförbundet, helt plötsligt så bestämmer de sig att nu får tjejerna lika mycket för VM och OS. Ha, det höjde liksom tjejernas värde på fotbollsplanen med typ 600,000%.
Men vad är...
Det är inte svårt. Gå dit och titta på dina barn. Jag vet, om jag inte tittar på Frasse när han liksom tränar, då kommer han fram till mig, sluta kolla i telefon.
Ja, men det är, han säger åtminstone till, men det är inte speciellt många barn som
det
gör det.
Det är klart inte. De är så här, jaha, då börjar man direkt, särskilt tjejer tror jag, jag är inte tillräckligt bra, det är inte kul att kolla på mig, men jag är så glad att Frasse gjorde, han gjorde det där redan när han var 5. Mamma, du måste ju titta på mig, varför annars här? Och då ställer sig frågan,
ja, vad är jag annars här för?
Och varför har kommit till den här jorden och skaffade barn till den här jorden?
Ja, men, alltså, gör man ju sin föräldraplikt, men inte sin skyldighet.
Nej, jag vet, jag håller med.
Sitter du av tid? Alltså, det är så jävla viktigt.
Och våga prova, för när man får det tillbaka, när man är med barnen väldigt mycket, du vet, det finns inget mer underbart än att vara med sina barn. Ingenting konkurrerar.
Det är det ljuvligaste på jorden. Och det kan man liksom, det spelar ingen roll hur roliga ballafester än är eller kul händelser.
Därför tror jag på kvotering inför allting. Halva liksom föräldraledigheten, halva på det här. Nu är det Leffe och Eriks tur att stå där. Rullande schema som tyvärr då kvinnor ska göra.
Mm. Jag blir bara i grunden så tycker jag så här, fan, skärp till er allihopa. Och farsor, var lite jävla mycket mer med.
Mm. Men här kan du ändå vara stolt över dig själv. Här känner du dig nöjd med dig själv. Här vet du att du gör någonting bra. Försök översätta den känslan till din drömkänsla.
Sant, Ann.
I'm a therapist.
Ja. Jag har blivit lite upplyst utav en väninna som jag faktiskt träffade på en middag hos dig. Som sa att du måste kolla in det här kontot. Det är alltså en familj, lång historia kort. Eller framförallt en mamma. Ensamstående mamma som inte är så ensamstående. Hon har en lite yngre, gissningsvis arabisk pojkvän.
Jag trodde det var hennes son.
Nej. Jag får liksom lite så här, fan vad elakt att säga, men lite Johanna Möller-vibb. Hur som helst, hennes barn har då blivit omhändertagna utav SOS, och hon använder då sina sociala medier för att visa på att det här inte har gått rätt till. Det är ju väldigt svårt idag att bli av med liksom, ja, vårdnaden av sina barn. Det görs ju rätt rigorösa kontroller. Jag har goda vänner som jobbar på SOS och de säger att det är inte liksom någonting som man gör, liksom fräser ur näsan, utan så här, det finns rätt mycket belägg för att ta ett par barn från en mamma. Och jag vet inte var den här mamman...
Det här är ofta åratal av pågående utredningar.
Ja.
Ja, det måste vi säga. För att ibland tycker jag att det framställs som att det är så lättvindigt. Ja, då hittade vi liksom lite alkohol där hemma. Och då tog de barnen. Och de hade inte kläder på sig när de kom.
Hon fick vara i sig jättekul av en slump. Ja.
Nej, och de flesta socialtjänster gör ett jävligt bra jobb. Det finns ju liksom mänskliga faktorn och rötägg överallt. Men det är liksom inget fel på den svenska socialtjänsten.
Nej,
de kämpar på.
De kämpar på. Men hur som helst, den här familjen då har dels som ett Instagramkonto, men de har väl ännu större TikTok-konto. Där lägger de ut allt på filmer från när barnen blir omhändertagna av SOS. De har alltså filmat det. Vilket är fruktansvärt.
Men varför tar inte TikTok bort det?
Nej, jag vet inte. Alltså det är fruktansvärda scener. Alltså det gör ont. Alltså det går inte att inte få ont i äggstockarna när man ser den filmen. Och det är klart att där i den stunden känner man ju så här, för fan, ge tillbaka ungarna. Det här är ju fruktansvärt. Så här ska det inte gå till liksom. Men bakomliggande orsaker förklaras aldrig. Hon pratar med barnens namn på sociala medier och så står de utanför riksdagen och demonstrerar hela tiden. Hon och massa andra mammor som alla och föräldrar som har blivit av med vården av sina barn. Och mannen är från arabisk härkomst, jag vet inte var. Men det har även spridits då information om att SOS då, tar barnen även på arabiska. Så att det här har liksom också kommit med yttre påtryckningar. Och jag vet inte om det här stämmer eller är sant. Så jag vill vara väldigt tydlig med att jag vet inte om det finns en korrelation. Men du vet, kontot pappa, pappa, dotter. Där, de har ju ett fosterbarn som heter Miriam. Som de har haft egentligen sedan barnet var 2 månader gammal. Och de är också väldigt goda vänner och har barnets faktiska mormor med i bilden. För mamman har inte varit kapabel att ta hand om sin dotter på grund av missbruk. Och det här är ett svenskt barn, om vi nu måste etniskt kategorisera det. Men Miriam är inte ett arabiskt namn. Mariam är ett arabiskt namn. Men det har då fått fötter via islamistiska, liksom rätt radikala tidskrifter. Och en bloggare och poddare i arabvärlden som har då påstått att SOS tar arabiska barn. Och jag vet som sagt inte om det finns en korrelation här, men du vet, idag behövs inte speciellt mycket evidens för att saker och ting helt plötsligt ska få nya rykten. Så den här liksom ryktespridningen som har skett liksom, och hatet från arabländerna, det är ju liksom, det är ett sammelsurie av olika påtryckningar nu. Det är ju, dels har vi den delen, sen har vi liksom koranbränningen, sen har vi liksom Israel,
Jimmy,
Palestina, Jimmy.
Uffe, alltså. Nu har Jimmy tappat det så jävla hårt. Alltså nu känner jag bara, sen nu får vi bara föra honom till fällen.
Det är rätt bra tycker jag. Det är bra att han så här, nu vet, i solen så spricker trollen. Han har hållit ihop
länge, men nu är det trolla pojken som kommer fram.
Men det ja, så är det ju. Det där, jag tänker också starkt att SD, nu ser jag det sluga, som alltid är liksom en yttre strategi med allt de gör. Det är väl bara att det är väl bara extremt dålig politik och samhället håller på att fucking gå sönder, känns det som. Utav allt hat som är nu. Har varit. Det här året har varit helt fruktansvärt på alla fronter, tycker jag. Och jag har ju också blivit utsatt för massa hat. Jag kanske har blivit lite hatad som alla har blivit som har sagt någonting om Israel och Palestina. Men jag
har blivit hatad för att jag inte har gjort det.
Ja, det också. Mm.
Det finns alltid sätt att hata.
Det finns alltid sätt att hata. Men jag har i alla fall valt att intervjua Rita. Rita är ju, vad kan hon vara, runt 60 års åldern plus. Hon har ju bott på en kibbutz. Du vet, en sån här som alla åkte till på 80- och 90-talet. Det vill säga, antingen var det så här Jaffa, du vet, man plockar apelsiner. Alltså de har ju liksom en industri kopplad till sitt mikrosamhälle. En kibbutz är liksom en självförsörjande community.
Ja, väldigt socialistiskt.
Otroligt socialistiskt.
Det var kibbutz eller skibam.
Ja, precis. Exakt, så var det verkligen. Två alternativen. Eller så åkte man på tågluft. Det var det man gjorde. Och
Jag var sugen på det där, men jag tänkte jag kör skrivbom förut och så vet
jag. Men jag var ju på kibbutz i vuxen ålder och bara gjorde så här påhälsning, för de har ju också små hotellrum så man kan åka dit bara som gäst. Och det är ju jävligt nice alltså.
Ja, jag tror att jag och Ossian borde åka dit och bo ett tag, känner jag. Skulle älska det.
Nej, men jag tänker att så här, hon får objektivt liksom prata om tiden innan allt som har skett och också vad som händer nu. Och i grunden så är det här en djupt liksom mänsklig tragedi och ja, det är svårt att veta hur man ska lösa saker och ting när flera sidor anser sig vara offer, men i grunden så är vi ju alla mot terrorism. Hej Rita, hur är läget?
Hej Anita, vi är glada för de gisslan som har kommit ut och vi tittar positivt på saker och ting runt omkring, att det blir bättre för alla allihopa från båda sidor.
Ja, men vad bra. Rita, vi såg ju i Sverige för ungefär en vecka sedan drygt. Men kan inte du berätta lite vem du är och hur du faktiskt hamnade i Israel?
Ja, jag hamnade i Israel 82. För Sverige var väldigt pro-Israel. Och de ville att vi skulle komma och jobba på kibbutzerna, som är mer socialism än Sverige. I den ser vi ungefär 400 personer.
Ja, jag tror du måste berätta för våra lyssnare som inte är födda på 70- eller 80-talet vad en kibbutz är.
Det ska jag förklara. En kibbutz är ett samhälle. Ett samhälle. Det är 400 stycken på min kibbutz. Och alla har sitt egna hus. Vi äter frukost, lunch, middag tillsammans i en matsal som det heter i Stockholm. I Göteborg heter det ju Bamba.
Just det.
Alla gör tjänster för varandra. Så det är några som jobbar i köket, matsalen. Några som jobbar i tvätteriet. Min mamma sa att du stannar säkert kvar på kibbutzen för du inte behöver tvätta tvätten och disken. Så alla vi tjänster för varandra. Och vi har en stor swimmingpool på kibbutzen. Det är ett underbart litet samhälle att bo på och vi ligger ungefär 1,5 kilometer från Gazaremsan.
Alltså redan 1982 när du flyttade dit så pågick ju konflikten, och den här kibbutzen som du beskriver då, den ligger väldigt nära Gaza. Kan inte du beskriva lite hur livet har varit liksom innan den 7 oktober i år?
82 så cyklade jag till Gaza och så gick vi bada i havet. Vi gick på deras marknader. Vi åt på deras goda restauranger som hade fisk från havet. Och de jobbade på våran kibbutz och byggde husen. Vi hade väldigt, väldigt bra liv ihop, palestinierna och israelerna. Det kom Israel från hela landet till deras marknader och handlade. Sedan kom ju konflikten in till färdan 89 och då började det att gå åt fel håll. Vi kunde inte ha arbetarna på kibbutzen och vi kunde inte åka dit och bada och simma och det är trevligt. Så ekonomin började ju rasa lite på båda håll och kanter. Och sen blev det ju bara värre och värre när det kom terroristorganisationer som leder Gaza. Så ibland kan vi få 800 missiler på 24 timmar. Men... och det är ungefär som att skicka missiler till Stockholm. Och vi vill inte, och vi börjar ju inte skicka tillbaka, för det är ju inte palestiniernas fel att det kommer missiler till oss, utan det är Hamas terroristorganisationen. Och det förstår vi som bor på kibbutzerna som är för fred. Vi vill leva ihop och ha det bra ihop.
Men alltså det här med att det skickas missiler, hur är det att leva med? Vad gör man när det kommer missiler?
Vi i våran kibbutz har 15 sekunder på oss att springa in i ett skyddsrum. För det, vi är ju så nära. Så det kommer en alarm, röd alert i högtalarna. Och då springer vi in i skyddsrummet, väntar där en minut och går in igen. Och detta lever vi med hela tiden. Det är en barnsak, precis som man blivit mamma med sin man eller sin fru.
Och den 7 oktober då blev ju du personligen drabbad av Hamas terrorattack. Kan inte du berätta?
Jag var lyckligt lottad. Jag och mitt barnbarn var på kibbutzen i 8 dagar. Jag och Lillo, vi åkte, mitt barnbarn heter Lillo, vi åkte till Tel Aviv. Och den här morgonen fick vi röd alert, som är en vanlig grej in i skyddsrummen. Och sedan så skrev de att gå inte ur skyddsrummen. Och då började jag ta hand om de äldre, prata med dem i sms, WhatsApp. Att inte gå ut skyddsrummen. De kom in och dödade, mördade, kidnappade, brände upp hela våran kibbutz. Vi har 25% av kibbutzen som är kidnappade eller dödade. Dödade våran färgfabrik, som är en av de största i världen, också helt uppbränd. Så vi har ingenting kvar utav våran kibbutz. Och detta höll på i 8 timmar och vi fick ingen hjälp från israeliska armén.
Det var vad som hände där? De bara struntade er?
Ja, det blev en stor kaos och konflikt, för det kom in, de var smarta, Hamas. De skickade missiler över hela landet, tusentals missiler. Och vi ligger längst ner i längan på kibbutzen. De började i Sderot, armén, och så gick de neråt och lämnade kvar oss. Vi blev ett offer för det här kriget, för Hamas terror. De gjorde vad de ville, Hamas.
Ja, men det låter ju, jag måste bara bromsa dig här, det låter ju som att det är rätt välplanerat, eller hur?
Ja, detta var väldigt välplanerat. Hamas har gjort ett perfekt arbete, spioniarbete. De visste var alla bodde, vem som bodde, vem de skulle mörda och vem de skulle kidnappa.
Ja, och vad hände med, varför fick ni ingen hjälp från israeliska myndigheter?
Israeliska armén och myndigheterna lämnade oss själva där i 8 timmar. Vi var nästan den sista kibbutzen på längan och fick ingen hjälp. Och sedan så började Hamas bränna husen, för de kom inte in i vissa skyddsrum. Jag sa till dem, gå inte ut, för det är en ventilation som börjar jobba in i skyddsrummet. Hade de som gick ut, som inte klarade längre, tog risken, och då stod Hamas på andra sidan och mördade dem. 30 stycken mördade, 80 stycken kidnappade.
Och nyligen så släpptes ju en del av gisslan, men din svärfar, som jag förstår, är fortfarande kvar. Och hur går dina tankar kring det?
Min svärfar är kvar och jag är så sorgligt ledsen för honom. För han är en fredskämpare. Han kämpade för palestinierna, kämpar även nu i sitt hjärta. Kämpar att de ska ha det bra, kämpar att vi ska ha fred emellan oss. En gång i veckan tog han palestinska barn från Gazaremsan till sjukhusen i Jerusalem för att de ska få hjälp med cancer och svåra sjukdomar. Och Israel är här hela tiden och hjälper de svåra sjuka i Gazaremsan och tar dem till sjukhus i Israel utan någon betalning. Och han gjorde det varje vecka, tog han dem till sjukhusen. Och han var den första som pratade med Arafat, och han var journalist, skrev, han vet varje ställe på Gazaremsan, kan han säga var det är någonstans. Han pratar arabiska. Säger man något ont om palestinierna, ja, då är du ute från hans hus. Och han nu sitter där hos dem som han hjälpte. Han hjälpte palestinska folket. Hamas terrororganisation är ett annat folkslag som han inte är för. Han är för det palestinska folket, som vi alla är på Gazaremsan. Vi vill ha fred. Alla kibbutzerna vill ha fred med palestinierna, och speciellt han. Och nu sitter han där i mörkret någonstans, men jag är helt säker på att de kokar kaffe till honom. Ja. Jag är säker på att han är ut.
Ja, vad hemskt. Ja, jag blir helt tagen av det du säger. Men i Sverige är ju liksom läget väldigt polariserat. Hur liksom går samtalet mellan israeler och palestinier i ert område?
Palestinier och israeler i vårt område. Varje morgon så vinkar jag, för jag ser deras hus långt ifrån. Jag har kunder där. I say, good morning, how are you today? Och så nu under tiden när detta händer så smsar vi varandra på WhatsApp och ser hur våra familjer har det. Och vi har ett bra förhållande Vi sitter och dricker kaffe tillsammans. Jag träffar dem på israeliska sidan då, inte i Gazaremsan. Men vi sitter och gör affärer ihop. Och man kan inte leva utan varandra, palestinierna och folket i Israel. Ekonomiskt så behöver vi varandra och vi kan leva ett vackert, soligt liv tillsammans.
Ja, och, ja, för det kanske man också glömmer bort i den här konflikten, i alla fall från svenskt håll, eller inte har insyn i det. Vi måste väl ha jättemycket liksom att göra med varandras affärer och alltså, det är väl lite som att jag skulle åka och jobba i Kista liksom.
Absolut, absolut, och det är kort väg från Gazaremsan till oss. De köper produkter utav oss, vi köper produkter utav dem. Men den stora grejen är att det palestinska folket från Gaza och Västbanken, de kommer in och jobbar i Israel. Vi behöver deras arbetskraft, de behöver lönerna för att komma tillbaka till sina familjer. Och vi jobbar ihop på detta. Nu så kan de från Västbanken och Gaza inte komma jobba på våra fabriker. De får ingen lön. Vi hjälper ju de flesta ändå, även om inte de kommer in och jobbar, så hjälper vi dem att de får pengar. Och som Sverige bojkottar, inte bara Sverige, i Barkan är ett ställe som är nära Västbanken, eller Ramala, Atarot. Det är bara palestinier och muslimer som kommer och jobbar hos oss. Och nu kan de inte komma in och jobba hos oss, för gränserna är stängda på grund av det här kriget. Och Hamas terroristorganisation är ansvarig för det här.
Men vad skulle du säga då med liksom din erfarenhet och kännedom i området, och du verkar också ha liksom ett öppet sinne och förstå båda sidor väldigt bra. Vad tror du krävs för att få fred i området?
Ta ut Hamas terroristorganisation, för alla pengar som kommer från hela världen går inte till det palestinska fattiga folket, utan Hamas bygger vapen, bygger missiler med de här pengarna, och israeliska högervrida regering måste också bort. Kommer det att bli fred?
Jag vet att smarta människor själva kan tänka, men det här är ändå en viktig påminnelse om att det är inte människorna i de olika länderna som hatar varandra, de liksom tänkande människorna, utan det är andra krafter runt omkring, politiska, som har bestämt att de ska bli osams. Och är man liksom riktigt jävla ful fisk, vet man ju bara i privata också. Om man snackar skit om någon hit och dit, till slut så blir det ju som du säger, trollen. Man vet inte vad som är rätt och fel. Men, och så börjar de här människorna, så börjar man hata dem. Så att det är liksom, det är inte lätt att stå emot, det ska man veta. Men jag tycker ändå så här, det är en viktig påminnelse om det.
Ja, men jag blir verkligen så här. Alltså jag vet inte om, alltså Israel har ju också haft liksom extrem högerextremism under senaste tiden, och det har ju varit väldigt kritiserat i Israel, så att så här, och jag vet inte vad som är liksom näst på tur efter det. Det måste väl vara terror då, eller om det liksom ligger på helt andra delen utav linjen. Men man slår ihop de där två, så det ena triggar det andra, och inget är bra nog. Vi vet bara att så här, vi ska försöka hålla oss så långt ifrån de här områdena rent själsligt som möjligt, för att man spelar farliga krafter i händerna.
Ja.
Och jag tänker också på de här, för att koppla på den här familjen igen som vi pratade om i början. Alltså, vi har ju inte religion på samma sätt som de här länderna har längre i Sverige, men de här enfrågegrejerna är ju också en form av liksom sekteri och religion på ett sätt. Deras kall är att så här, ta tillbaka barnen. Förändra där. Vi har frihetsrörelsen som en annan form av modern typ av sekt, som är så här, allt från antivaxare till sammelsuriet av saker som vill förändra samhället, men också egentligen är en enfrågig liksom, grej som också blir som sekter. Alltså,
ja, jag tänker att även när vi tänker sig 80-talet, när helt plötsligt så stod hälsan och människans liksom, kropp och själ i fokus. Och alla de här wellnesskvinnorna som kom fram och skulle berätta hur vi skulle äta, hur vi skulle må, hur vi skulle banta. Det är lite samma sak. Det är, så här, det är starka krafter i samhället som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. Och man vet inte vad man ska tro heller.
Nej. Och jag bara så här, det är något i det här som är alltså som är i mig, ditt vagt obehag.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Ja.
Att det ligger där hela tiden.
Ja, den ligger där. Och det är... Jag förstår idag, vilket jag inte förstod då, för jag var så här, hur kan man gå med i en sekt? För att det var så religiöst och så specifikt. Men idag förstår jag att det är väldigt lätt att vara med i en modern typ av sekt.
Mm.
För att det är bara att följa och lajka någonting på sociala medier. Och jag, i och med det, så vet jag inte heller vilka krafter som drivs igång. Alltså jag tycker liksom att Amy Schumer i den här Israel-Palestina-debatten har varit liksom lika jävla tokig, förlåt, som Stina Wolter har varit. Alltså, det är som att alla har liksom ätit samma jävla knäpptablett och blivit galna.
Jag vet. Jag tyckte det var ganska exakt. Jag träffade en tjej på en middag häromdagen. Hon sa att hon hade precis varit i Utah.
Ja.
Utah, de är väl mest berömda för... Att de lever som mormoner som 1000 år tillbaka.
Ja.
Ja. Och
heter det Salt Lake City?
Ja, Salt Lake City. Och liksom, ja, men, när man läser om det i media, ser om det i tv och ser filmer, då framstår det som att det är ett litet område där. Satt han lika sätt där? Där man går omkring i madickenklänningar och liksom inbakade flätor och långa skägg och så här, åker häst och vagn.
Mm.
Ja, men, det känns som att det är typ, ja, men, som Vimmerbys storlek.
Ja.
Hon bara... Jag är inne i Salt Lake City, jag är i det här området. Du vet, det är så stort. Man åker omkring där precis så här, ho, ho, ho. Kommer med sin häst och vagn. Från liksom en annan, du vet, ett annat århundrade.
Det är liksom... en jävla clash.
Ja, och man tänker så här, det måste ju ändå finnas. Det är det som jag tycker är hela läskiga med det här du pratar om. Att det framstår som enfrågesekter. Men för att det ska synas och höras så finns det alltid mycket, mycket starkare krafter som finns. Eller storlekar som där. Hon var så här, hela jävla Utah var ju liksom, det var ju gigantiskt. Det var ju, de var ju överallt i sina hästar och vagnar och tobak och liksom långskägg. Att vi så här, man ska inte se dem som nidbilder. För människor som står så starka i sin tro, de är rädds ju ingenting heller.
Nej, nej, nej. Jag måste bara säga, jag kollade på Robinson häromdagen.
Ja.
Nya Robinson.
Jag också började kolla lite på det faktiskt.
Det är spännande.
Ja. Jag älskar när de är på andra sidan. Vad heter det?
Odadandara.
Ja, men när de blir utröstade.
Ja, exakt. På andra sidan. Ja. Odadandara.
Ja.
Det är så förr i tiden i alla fall. Men
det är intressant med människor som uträknade, som inte ger upp. Det finns någonting klidrigt i det.
Ja, otroligt.
Ja.
Men... jag har insett att jag själv har börjat kolla på dokusåpan och nästan all typ av program på ett helt nytt sätt.
Det finns ju bara dokusåpan nu också, för det finns ju inte pengar till något annat. Så att det är svårt att komma undan. Men hur menar du?
Jag kollar genom diagnosens glasögon.
NPF Barbro.
Jag tittar bara och tänker så här... vad har den där personen för diagnos? Vad har den där personen för diagnos? Den där har jävligt mycket av det där. Och den där har jävligt mycket av det där. Och den där, oj, det där kommer inte gå bra ihop. De där två diagnoserna, det är inte bra. Ah, den har sån variant av det där.
Den har en släng av autism. Det är därför den samlar på snäckor på det här sättet. Jag vet, jag är exakt likadant.
Nej, men alltså, jag skäms så mycket. Och min dotter sa faktiskt in mig och bara säger, du bara funderar på vilka diagnoser alla har. Jag bara, nej, det gör jag inte alls. Jag bara, det gör jag.
Ja, men det är din skotejp, älskling.
Det är min skotid.
Ja, det är det. NPF Barbro.
Oh my god, det är min skogräns för flyktingar.
Analyze this, säger jag mig då.
Ja, verkligen. Mm. Men så tänkte jag på när jag tittade på Robinson på 90-talet. Eller 00-talet. Hur jag tittade på alla som individer. Och var så här, vad spännande den här personen var. Och vad härlig den är. Och,
uthållig.
Ja, wow. Charmig. Cool och charmig och rolig och galen. Energisk. Oj, var den här tar mycket plats. Eller den här, och han är jätteaggressiv. Och jag tänkte aldrig på att någon hade en diagnos. Och jag var mycket mer verklig att de människorna blev för mig.
Det fanns inga diagnoser då.
Nej, det fanns
bara obsklasser.
Jag tänker på hur mycket diagnossamhället, även fast det har hjälpt väldigt många, så tänker jag också att det skälper väldigt många upplevelser av varandra. Att man så här, jag tänker också på alla så här singlar idag, det är 2 miljoner singlar i Sverige. Går man runt och tänker på riskerna att vara ihop med någon, kanske med en diagnos eller vad det nu är, och gör sig själv till facit, vilket jag har suttit och gjort i de här fallen, då kanske jag också så här, liksom, väljer bort en jävla massa bra, roliga personer och öden och äventyr, med sannolik risk också att jag kanske slipper en jävla massa problem.
Mm. Jag vet.
Så läste jag en rapport idag i DN där det då faktiskt finns nu lite belägg för att det finns en överdiagnostisering i samhället. Och jag, det är så mycket i det här som är liksom så här, mycket som har påverkat allt det vi har pratat om i den här podden, baserat på hur vi väljer att möta och se människor. Att det är så mycket mer med fördomar idag än vad vi tror att det är.
Gud, ja. Jag tror att vi kanske kommer att fatta oss om ett tag, men nu förstår vi inte hur mycket vi navigerar i att så här, tänka på hur människor är och vad det kan ge oss.
Ja, men faktiskt.
Mm. Alltså, lite som din dröm.
Ja.
Men varför sa jag det där för? Nu fick jag det tillbaka kaka.
Exakt.
Och det var inte på något härligt sätt.
Nej, precis. Mm. Och nu blev jag liksom en förlorare som skulle komma hit som en vinnare. Ja. Vad hände?
Mm. Och jag hatar mig själv också för det. Och mina kompisar säger, jaha, när blev du diagnosexpert då? Har jag alltid sagt, du är autistisk. Vad liksom, baserar det på att jag la ett pussel? Det där pusslet och hit och dit. Och du liksom gör alltid allting klart. Och du kan sätta upp julstjärnor snabbt. Man bara, okej, diagnos Barbro hade inte så bra utbildning kanske. Nej, men bra att du påminner mig om det där. Och jag utgår också från att alla jag känner har en diagnos.
Ja, och hur är det egentligen i Good Luck Guys då? Vem var vad?
Men jag tänker också så här, i Good Luck Guys på Amazon Prime kan man ju säga, där jag är med nu som mormor.
Så jag säger, det är alltså, hon spelar alltså inte en roll utan det är äldre. Det är bara en massa väldigt unga YouTubers och TikTokers där.
Jag är på liksom högt upp på Frans och Bobos lista när jag kom hem, men nu har de sett programmet och då tycker de så här, att jag är så tråkig.
Jag håller med.
Nej, men det är också så här, man fattar ju, de har konton i miljoner. Det är klart att de klipps.
Ja, men det är väl klart att du gör. Men du är jättebra i programmet.
Ja, nej, men jag tycker det tar sig liksom lite med tiden. Men det är också så här, jag och Fie är ju där för att ha vissa roller. Såklart. Då bjuder man lite på dem. Medan de andra är ju uppväxta framför en kamera. De är sådana one-liners. Och,
alltså Tilda och Isa är ju utan tvekan det roligaste som har hänt.
Nej, liksom. Och det är därför de klipps in hela tiden.
Ja.
Men de är ju helt geniala.
Ja.
De är ju så roliga. Alltså, de är ju roliga på riktigt. Isa är alltså 19 år gammal.
Ja, men förstår du hur långt hon kommer gå?
Nej, hon är ljuvlig. Och också den gulligaste jävla tjejen i världshistorien. Mm. Så att det var också väldigt, väldigt roligt att vara där. Och det känns också skönt att vara lite äldre och bjuda på att man inte hela tiden är den roligaste. För när vi gör någonting så tycker vi så här, vi är roliga, det flyger. Och där är det så här, som jag sa till Devon-brorsorna. Jag var så här, ja, men då går jag över till Kennedy Solonaris.
De har ingen aning.
Nej, men för att de har den finaste hyddan och liksom bla bla bla. Mm. Ja, men jag bara, nej, men nu, ni vet inte ens, Kenny, ni förstår inte referensen, den flög. Jo, men de hade ju verkligen liksom, det var ju någon som hade makt i USA.
De har ingen aning. Nej, men jag var på en middag för inte alls så länge sedan där vi började prata om Bellman och den yngste i gänget, 21 år gammal. Vem är Bellman?
Vår nationalklenod.
Mm.
Nej, men jag är inte säker på att jag skulle säga det, att Dante visste, eller till exempel,
är Bellman. Jag tror inte vet vem Bellman.
Nej.
Nej, men då är det ju så här, då är det ju liksom, oj.
Han var den första influensen i Sverige.
Måste du ens använda det begreppet? Jo. Kan man inte bara få vara?
Nej, och han hade ADHD.
100% hade det.
Nej, men nej, men du måste säga att det här med att vara med i en reality show är att vara väldigt fri från att ens prata om sånt där.
Ja, det måste det vara.
Förstår du? Det är så här, det är inte ens någon som frågasätter att inte alla har det.
Du måste ändå bara fråga en sak som jag verkligen tänkt på. Jag har ju själv jobbat bakom kulisserna på Robinson. Men det jag tänker på när man, i alla fall när man sitter här med dig och när man då ser dig i programmet, att då exempelvis som i avsnitt 5 nu som jag såg senast, där du fick vara med i en duell och vann den duellen. Och sen får du se eftersynkar på vad folk egentligen ville. Känner inte du då att det känns läskigt att se dem eftersynkade? För du har ju ingen aning om vad någon har sagt.
Ingen aning överhuvudtaget. Och här tror jag att det var sån otroligt stor skillnad på mig och Fi och gardet som lever på att vara med i såna här såpor.
Uh-huh.
Om inte de levererar lite skitsnack inom situationstecken eller liksom säger vad de tycker eller gör lite räder ibland, då blir de inte tillfrågade mer.
Nej, men såklart.
Medan jag och Fi var så, men kunde vi, var inte det där jättetaskigt sagt? Kan vi få säga om det där? Vi var så ängsliga hela tiden att vi skulle snacka skit, och sen så blev det så här slut. Men fan, vi måste väl också kunna säga någonting. Vi behöver inte agera morse på det sättet. Just med program 5 så kände jag inte så. Men sen något avsnitt fram så ändras det, ska jag säga.
Oj, oj, oj.
Då händer det grejer.
Men jag bara funderade på, för att du säger att så här, nej, men ni, alltså det är kanske en generationsgrej och ni ville vara artiga. Och sen säger du att det kanske handlar om att man är van att vara med i en dokusåpa. Men jag tänker också, det här är en generation som har varit vana med att se en dåliga förebilder. Tillbaka till det vi pratade om. I sport- och träningssammanhang, att det är så här man ska agera. Det kanske inte finns någon annan kompass för dem, för det är så de är uppvuxna, att man kan inte bara vara gullig. Det kanske inte handlar om att man bara är van att vara med i dokusåpor, utan det kanske är så här folk tänker.
Samma som vi pratade om innan, att det finns ideal vem man vill se ut som, alltså ja, det ytliga, men det finns inte längre, de har inte sett någon moral.
Precis.
Gud vad spännande. Ja, det, alltså för dem är det inget konstigt. För det som jag säger, det som händer längre fram när jag liksom, du vet, tappar hakan. Och de tycker så här, vad menar du? Alltså vi har helt olika referensramar. Så att, ja, spännande. Det är som du säger, det kanske inte har funnits några förebilder i samhället som har liksom stått för någonting.
Nej, och då blir det väl kanske enklare att bara så här... pissa lite fritt, för att det krävs.
Men som du säger, barn gör ju inte som liksom vi ser åt dem, utan gör som vuxna gör. Så det är kanske det beteendet de har sett i sin närmiljö.
Ja, absolut. Och också i media, tänker jag.
Ja, bara i media.
Ja.
Jag tänker sen, när vi liksom på
90-talet... Alltså allt från Idol till Robin som röstar ut människor och klassificerar människor enligt... Liksom, och då krävs det att du spelar sociala spel och Paradise Hotel, allting. Liksom.
Och det är alltid liksom den som är vidrigaste som är kvar till slutet.
Så är det ju. Du hade varit på en middag här om veckan och fått en epiphany, som jag gillar att säga. En uppenbarelse utav vad då?
När jag sitter på den här tillställningen... Mycket folk, stimmigt, folk rör sig från bord, stolar. Det är liksom, det är en miljö där det ständigt är nya människor,
ja,
som återkommer. Förstår du vad jag menar? Ankdammen liksom förnyas, men samma är kvar. Och så plötsligt så får jag en så jättekonstig känsla i kroppen när jag tittar på alla. Dels kommer det fram ett par till oss som hälsar, och jag tänker så här, titta på frun, så jävla snygg, titta på mannen, ser likadan ut. Jag får säga Liberace-känsla. Du vet, de första opererade männen på 90-talet som var så här, hejsa svejsa, när man skrattade för att det var någon då som oftast var bög som jobbade liksom i nöjesbranschen, det skulle vara lite glitter and glamour.
Just det.
Ja, så att det var så accepterat att det inte var så snyggt gjort. Förstår du inte vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar.
Och det fanns ju ingen referensram, för ingenting var snyggt gjort.
Nej, men de opererades väl ungefär som kvinnor opererades.
Ja.
Så blev det liksom någon form av hybridutseende, eller som du gillar att säga, avatar, fast nu har jag inte sett filmen.
Jag har sett delar.
Ja.
Sen som det. Nej, men hur som helst, så bara satt jag där. Du vet när man har ett sånt där moment, nästan som att man går in i en dröm.
Mm.
Att man så här sugs ut och så bara tittar man in.
Ja.
Och så tänkte jag så här, gud, männen börjar bli vana vid att de också kan bli plus en.
Ah,
att kvinnan då är den som tjänar mest pengar, har makt, syns och hörs mest, är den som gör att man får tillgång till det här livet. Eller tillträde, ska man säga. Och att det inte är lika givet att gå ut och vara liksom lite lönnig, lite hår i näsan, lite förpackad dit och dit. Att det som alltid varit gångbart innan, om man bara har varit någon, är inte längre det. Sen hände någonting som jag också blev så besviken på mig själv för. För att jag tog upp det här med de väninnorna som satt vid bordet. Och jag märker att jag tar upp det som något negativt.
Ja.
Att säga, vadå, räcker det inte med att kvinnorna ska gå omkring och se ut som ankfyrs? Eller att vi aldrig, liksom, att ingen har grått hår? Ska nu männen också vara avatarer? För innan, det är klart att man ser att vissa män har gjort saker. Men nu kändes det som,
ja, men
att...
kvinnor kan ju se ut som tredje utseendet, som jag brukar kalla det för.
Ja,
ja, men hur länge som helst.
Den tredje makthavaren. Ja, men det är ju så. Och helt plötsligt så var det som att Sofia Wistams man, som inte har gjort någonting,
ja,
han framstod som den vackra, tyckte jag. Men då tyckte kvinnorna vid bordet att så här, de tittade på mig, de förstod inte min negativa klang. De var så här, ja men det är väl skitbra. Nu fattar ju snubben att de också måste fräscha upp sig och se bra ut och liksom hänga med, vara snygga i kroppen och ha lite hår och liksom lite fräscha nyllen.
Att det skulle bli mer jämställt då, ja, helt enkelt. Ja, men ja, absolut.
Att det är så här, att varför ska vi bara gå omkring och vara plus en och se ut som vi är 20 och tuttisar och läppar och fixade fluffade hår? Fan, nu är det männens tur och också spela med på det här. Och jag kan inte bestämma mig för, jag fattar att det är jämlikt och jämställt på något helt sjukt nytt sätt. Och då tänker jag så här, nu slutar liksom medeltiden typ och nu går avatartiden på.
Ja, fan vad spännande. Nu fjäsade på en middag för någon vecka sedan och då...
Simon J. Berger, du måste lägga till det i din tv-serie.
Nej, men jag satt på en middag för någon vecka sedan ungefär och då sa en av killarna vid bordet, det var ett långbord, det var ungefär 15 personer. Han bara så här, ursäkta att jag har mössan på mig, men jag har precis gjort en hårtransplantation så jag vill inte ta av mig det. Jag hoppas det är okej för er. Och alla var så här, gud det är lugnt. Och så var på en annan middag.
Det är där också milstolpe att någon liksom vågar säga det.
Verkligen. Och sen var jag på en annan middag för inte alls länge sedan. Och det liksom satt mitt emot en manlig kreatör som nu har liksom skapat ett manssmink. Med hjälp av så här internationella stora krafter. Som ska liksom säljas på butik i Sverige. Och säger att han ser en otroligt ökad liksom tendens till att män vill ha smink. Men då ska det liksom vara underlagskrämer och grejer. Ja. Med liksom allt från lite
foundation-aktigt
liksom i. Så att man får en lite mera liksom glow och fräschör. Och det var ögonbrynspennor. Och ja, var liksom saker baserat på mäns utseende och krav på utseende.
Mm.
Och jag tänker att så här, det finns något positivt i det här. Samtidigt tänker jag så här, när jag gått runt och tänkt på så många kvinnor som det tredje utseendet i så många år. Jag tycker verkligen att folk får fixa sig om de vill. Jag fixar mig ibland. Men jag försöker att vara så naturalistisk som möjligt. Man kan ju välja att vara förbättra sig eller förställa sig.
Ja.
Det är ju två olika val.
Två olika.
Ja. Och jag har ingen aning om folk tycker att det ser helt sinnessjukt ut om när jag fixar läpparna ibland eller vad det nu är. Men hur som helst... Jag tänker på att när jag ser såna här jätteopererade kvinnor, då tänker jag att de har ju inte ett vackrare utseende, de har bara ett nytt utseende, ett tredje utseende.
Ja.
Och så tänker jag att så här, när det, då det som händer i dig när du ser de här männen, att det blir så chockartat för dig, att männen har förändrat sig under tiden vi blivit så hemmablinda i att kvinnor alltid gör det, så vi liksom har accepterat det. Men män måste ju tycka att kvinnor har sett helt sinnessjuka ut under så många år, tänker jag.
Men inte vågat säga någonting.
Och nu när liksom män då börjat operera sig, då blir det så jävla så här obvious att det kanske inte är så jävla snyggt.
Nej, jag vet. Alltså det,
eller är det bara att det är ovant?
Nej, jag vet inte, men jag bara kände så här, nu tar avatartiden över. Ja, men så här, nu går det inte att gå tillbaka, förstår du? Och just det där du säger, så som du alltid säger på roliga liksom, TikTok-grejer. Do I look fat, baby? Well, little. Fuck you! Never tell your wife she's fat. Du säger, do I look old? Well, you... Never... Du vet, att, så här, att vi har ju själva...
Jag point taken på första, by the way.
Okej, vi har sagt.
Hur många till ska du dra?
Nej, jag kommer inte dra någon mer. Du får köra en gardell sen. Nej, men det jag menar är så här att... Vi tror ju att vi har levt i någon värld där männen tycker att vi är mycket mer attraktiva. Men de har bara sagt, vad fan kom hon med de där ankläpparna för? Eller så här, vad är det där för konstiga ögonbryn som bara sticker ut som två typ freakshows?
Fast de har ju inte fattat att det här hänger ihop med injektioner och operationer.
Nej.
Det är väl det, under tiden alla kvinnor kan spotta det på 2 sekunder.
Ja, men visade inte du den här storyn för mig när någon tjej har... tagit något lim och tryckte upp läpparna och hennes liksom ja men myspisman kom in i bilen och hon säger I fixed my lip, alltså det är på ett bizarrt sätt och man ser han bara säger hans kärlek till henne, den består ju, men han är så ledsen över att hans snygga heta vanliga fru nu ser ut som en anka gånger 100 och han försöker, han är så chockad, han tappar ansiktet, han säger yeah baby och sen så ser han att hon bara skämtar och man ser hans lättnad, han är bara såhär.
Vi prankade ju Joels, jag och Joels mamma, vi prankade Joels pappa att och hon gjorde botox. Och sen så, de är ju, du vet, det är helt nya grejer för dem, de har aldrig varit med om något sånt där. Så jag sa så här, men vi tejpar upp dig utan bara helvete, så du ser helt sträckt ut och vansinnigt ut. Så hon bara, ja det gör vi. Så gjorde vi det, så smygfilmade jag när hon visade sig då för Joels pappa. Och han så här, du vet, han ska vara glad och tycka att hon har det fint. Och hon inte tyckte det. Det är fan det roligaste någonsin.
Det är också väldigt bra att se att män är jävligt dåliga på att liksom ha pokerface när det gäller deras kvinnor.
Gud,
sen kan de sitta och vara otrogna och ha barn liksom på 13 orter och typ ha spelat bort alla pengar. Men just när någonting hänt med deras fruar, då är det så här, då kan de inte spela.
Nej.
Har något ändrats? Det klarar jag inte av. Nej, jag tycker det här är så spännande. Och det du säger är så här, hur ska vi tänka nu? Och jag har inte tänkt på det som du faktiskt säger. Lite grann har jag tänkt på det från vissa killar säger så här, nej, men varför ska jag vilja ha någon med tuttan upp till hakan? Varför ska jag vilja liksom, det där med, varför ska tjejer ha det där med munnen? Varför ska han se ut som stelopererade? Men de flesta säger ju ingenting. Och då sa någon på den här middagen, så han bara, nej, men jag ser aldrig om någon kvinna har gjort någonting.
Och då, för de vet ju inte, de följer inga sådana konton. De vet inte, Nej. Det här har varit liksom den stora hemligheten i kvinnovärlden.
Jag vet, jag säger väl aldrig till liksom Mia, nu ska jag gå och dra lite botox. Aldrig sagt.
Nej.
Det är så här att vi har liksom en ny generation som bara håller oss evigt unga. Men då tänker jag så att där kan också, om man ska se det ur ett större filosofiskt perspektiv, så kanske det också har gjort att avståndet mellan kvinnor och män har blivit större. För att män har känt sig, där står hon med råhet på krogen, alla tittar. Här sitter jag med lilla maggen och flikar och liksom håret som växer ner, du vet, och grått skägg. Att det är så här, vi har lurat männen att känna sig sämre. Mm. På något sätt.
Ja, det är spännande. Ja. Det var någon också som sa häromdagen, gud, man vill inte ha någon med flint. Det finns många kvinnor som går igång på flint. Men liksom, jag tänkte på att så här, män har ju inte alls, alltså det har ju inte varit socialt accepterat för dem att satsa på sitt utseende.
Nej.
Och helt plötsligt är det. Så det är klart att det finns ju någonting bra i det här. Eller så är det bara skitdåligt att vi alla har liksom dopat oss. Mm. Kvinnor i alla fall.
En enkel dopning har ju varit skägg. För att har man skägg i hela ansiktet, då ser man ju egentligen bara ögonen.
Ja.
Ja, men då är det ju väldigt svårt att bestämma någons ålder. Då kan man ju tycka att någon ser fräsch ut. För att det syns inga rynkor, det syns ingenting. Det är bara så här, ett stort skägg. Det kanske är en anledning till att liksom hipsten blev så stor. Man tänker så här, nu är jag
ålderslös. Det är ju ett ansikte man vänt upp och ner på. Du vet att jag sa det en gång till Torkel Petters.
Det kan han ha.
Såg honom på Teatergrillen, så var jag väl lite på ärslet, ska erkännas.
Och jag
kanske
var med?
Kanske var 25. Nej, du var absolut inte med. Så satt han och berättade oavbrutet om sig själv för sin dejt. Vilket jag hoppas att det var. Och jag gjorde det. Och till sist gick jag fram och sa så här, vet du vad Torkel, jag är ledsen att säga det. Det är som att man vänt upp och ner på ditt ansikte. Jag kan inte sluta fascineras eller sluta titta. Han blir så jävla förnedrad, vilket jag förstår.
Jo, tack.
Men jag
tycker varför blir han så sur för?
Nej, för torrbal. Ja, men en som inte har, vad heter det, ändrats i alla fall, kan jag säga. Första gången jag träffade personen i fråga på sådär 20 år. Vet du vem det var?
Nej.
E-type.
Just ja.
Men den sparar vi lite på.
Okej då, men då tar vi det nästa gång.
Ja, det
när ni träffas på den här festen.
Ja,
okej. Okay.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.